Du lyssnar på en podd från Närkes Allehanda.
Vad frågar du? Var det där en fråga?
Hela den här podden är ju byggd på misslyckanden. Jaha. Och fiaskon.
Jag vet inte riktigt vad det är. Jag misstänker att du inte kommer bli så imponerad. Det kommer bli självspelande piano eftersom du har slutat snusa.
Jag skulle vilja att du tänker på det här idag, att jag är ju inte här. Du ska inte tro att Elena, som du känner henne, är närvarande i den här studion.
Det är väldigt, väldigt bra. Det är bara att titta en sekund på dig så är det väldigt, väldigt uppenbart.
Varför då?
Nej, men ett spöklikt uttryck.
Ja.
Det är lite otäckt faktiskt.
Jag skulle kunna flyga på dig med en kniv.
Ja,
när som
precis,
helst.
Ja. Precis. Jag kom in före i studion så jag har faktiskt säkrat den. Det finns inga vassa föremål här
nej,
i studion.
Nej,
det
känns som att det känns som att jag sitter i någon form av bubbla.
Mm.
Att du är ju bara någon meter ifrån mig här egentligen. Mm. Men jag kan inte nå dig härifrån.
Det är lite otäck.
Mm.
Så skulle jag säga, det är en bra sammanfattning. Så,
ja.
Ja, om jag låter nervös på rösten så är det på grund av att jag måste faktiskt tänka på min egen säkerhet.
Ja. Vi får väl börja podda.
Jag
tror inte att jag kommer känna mig redo.
Nej.
Ska vi börja med den här märkliga inställda träningsmatchen eller U21-match? Eller vad var det för någonting? Mm. Vad var idén med den här matchen mot forward och vad var det som gick snett?
Ja, jag begriper faktiskt inte vilket universum som ÖSK skulle kunna ha genomfört den här matchen.
Mm.
Alltså man spelar då till helgen, var det lördag eller söndag? Nu kommer jag inte, dagarna går så snabbt. Man möter Brage under helgen. Sen ska man möta forward på tisdagen och sen ska man möta BP på fredagen. Så det är alltså tre matcher på en vecka.
Mm.
Och ÖSK har ju en väldigt, väldigt tunn trupp. Extremt tunn. Så i vilken värld skulle alla spelarna i den truppen, det hade behövts att alla spelarna egentligen i den truppen hade varit hela, friska och redo för spel.
Mm.
Och ja, föga överraskande så var det inte så. Det är ju liksom ingen extrem situation. Det är bara liksom, ja, Sebastian Krona var lite sliten. Eric McHugh är också sliten.
Mm.
Vi kan rada upp tre spelare till kanske som är borta. Malik Mokedo har varit sjuk. Och Hamza Çagak har problem med knä. Det här är ju försäsong.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
I vilken situation som helst så krävs det inte så mycket konstigheter för att spelarna inte ska klara tre matcher på 7 dagar.
Nej,
alltså,
nej.
Det är ju
nej, det vore nästan
orimligt.
Ja, och det var ju aldrig meningen heller. Men då måste man ju ha en trupp liksom man kan, där det finns spelare då som inte får spela i de andra matcherna. Och det blev ju till slut då tre. Och alla är ju juniorer. Det är Bilal Fosseni, Charlie Svartling och Linus Alprud. Som då spelade den här matchen. Som då också, jag satt och kollade på den faktiskt. Vi skulle ju ha sänt den, vi ställde in den när det visade sig att den inte var en A-lagsbetonad match. För vi brukar ju inte sända ÖSKs P19-matcher. Och jag satt och kollade på den och det ger också ett kvitto på var ÖSKs akademi är just nu.
Mm.
Och alltså, Samuel Vovoa har ju tagit över. Han har tagit in lite sådana tränare som man har saknat i ÖSKs akademi tidigare. I Patrik Haginge som nu är huvudcoach för P19.
Just det.
Och Patrik Antonen som är coach för, är det 16 eller 17? Jag kommer inte riktigt ihåg, men någon av dem. Vad heter han? Thomas Sax. Erik Sax. Gamla Degerforsbacken. Är med i P19 också som assisterande.
Jaha.
Ja, det visste du inte.
Nej. Visste jag inte.
Han la ju av med fotbollen nu i vintras och ja. sen är han då assisterande i ÖSKs akademi. Mm. Så väldigt mycket bra händer, tror jag. Man får intrycket av det. Men samtidigt så tittar man på truppsidan, P19, ÖSKs P19, så är det 10 spelare i truppen.
Okej.
Ja. Och då ingår då spelare som Ebbe Wingemark, som ju är, vad är han, 06, tror jag. 05-orna, det är inte många. Nu finns det ju några 05-or i A-truppen också. Det ser lite tunt ut.
Det gör det. Ja. Och får jag bara sticka in med en fråga här då? Mm. Vad för typ av lag ställde forward på planen? Så att
säga? Jag är ju fullt forward. Jag bor ju på Väster och har varit ungdomsledare i forward. Jag har fullt forward sedan 1980-talet någon gång i mitten där. Och så tunt lag som BK Forward har i år tror jag aldrig de har haft faktiskt. Mm. Det är ett väldigt ungt lag och sen kom de inte heller till spel med sina erfarna spelare som Elio Turkan Axel Witteus var inte med. Så det är ju ett lag som bestod mycket av deras egna produkter och väldigt unga spelare. Och de var ju då helt överlägsna ÖSKs akademi och vann med 3-0 utan några som helst problem.
Okay.
Och då fanns det ju, alltså ÖSKs mittbackspar var ju den här hyperunge Viktor Sandberg som ju faktiskt spelade i Superettan förra året. Och både han och Noel Stenlund, mittbackarna, spelade ju mot Brage i träningsmatchen i helgen. Spelade ju en hel del minuter där, 10-12 minuter, något sånt där. Så det var ju spelare då, så Charlie Svartling, Lidens Alperud och Bilal också som spelade. Så det var ju 5-6-7 spelare som faktiskt spelade i A-laget i helgen. Och forward vinner hur enkelt som helst med 3-0. Så det blir man ju lite fundersam på, minst sagt. Det behöver ju, den nivån behöver ju verkligen höjas.
Det här är väl kanske någonting man borde kartlägga. Liksom. De har ju på något sätt sålt in en ny start, eller vad man ska säga, för akademin. Vad är det egentligen för någonting? Mm. Alltså, vet vi speciellt mycket om det?
Ja, hittills är det ju mycket att det är på ledarsidan då. Att man har anställt Samuel Bovoa, man har också anställt Patrik Haginge som heltidsanställd fotbollstränare. Mm. Så på det sättet så är ju akademisatsningen igång. Liksom. Och det här är ju ingenting som kommer gå över en natt. Det är ingen som kan förvänta sig.
Nej.
Så det krävs ju stora insatser, dels med de här tränarna först då, och sen via det i ett andra skede så ska man väl locka till sig ett starkare spelare och utveckla egna starkare spelare. Och sen så i förlängningen så blir det en stor grej det här med samarbete med skolor och sånt som vi ser på andra ställen, att det är det som bygger de framgångsrika akademierna till mycket. Mm. Att man lockar då spelare från i alla fall det utvidgade närområdet. Degerfors lockar ju spelare från hela Värmland egentligen. Sådär. Och det är ju det som ÖSK också måste nå på något sätt. Även om man främst då, hoppas jag gillar ju det. Jag hoppas ju, alltså, om man jämför med Örebro Hockey så är det en akademi fylld av Stockholmskillar.
Ja, exakt.
Och jag gillar ju inte riktigt det, men det är ju framgångsrikt. Mm. Och väldigt framgångsrikt är det ju, och enorm snurr på den verksamheten. Så om ÖSK skulle få till det så skulle ju det vara framgångsrikt också. Men jag är ju lite sådär, jag tycker att det skulle vara rätt kul om det var lokala killar som spelade främst i ÖSKs akademi.
Ja, och på fotbollsfronten så är ju det också möjligt på ett annat sätt än vad det faktiskt är på hockeysidan.
Ja, för där på hockeysidan är ju de lokala killarna som spelade i Örebro Hockeys ungdomsverksamhet, de har ju många flyttat då till Mora och spelar i Sunne eller på olika ungdomsverksamheter som är på lite lägre nivå då. Men matchen visade att det finns mycket att göra fortfarande. Mm. Och det är en liten varningsflagga där, tycker jag, på några av spelarna som har gjort det bra i A-laget. Måste nog titta sig lite själva i spegeln varför de inte är bra när de spelar mot spelare på en lägre nivå. Mm. Alltså, finns det något inställningsmässigt där som gör att man tycker att man är lite för frän för att...
Just det.
Jag kan inte säga att det är så, men jag kan ju se att spelare som gjorde ett bra inhopp mot Brage, spelade bra mot Sandviken, nu var väldigt bleka mot forward. Mm. Och då måste man ju fundera på varför det är så. Det, där har vi pratat, och jag har pratat många gånger förut, om väldigt framgångsrika spelare som nu är skadade och förstört det. Men säg Dennis Kolander, en spelare som aldrig anpassar sig till omgivningen.
Just det,
alltså, ja. Det är ju så man bygger, det är så man blir en bra fotbollsspelare, tror jag. Mm. Att kommer man in, spelar man bra i A-laget, då ska man ta chansen då mot forward och liksom verkligen exploatera möjligheten att spela mot sämre motstånd. Yeah. Man ska liksom inte tänka så här att okej, nu kan jag vara lite skön här. Mm. Nej, man är
den man är som fotbollsspelare. Ja. Och sen kan du släppa ner den. Det är som att släppa ner någon från en helikopter vart som helst i världen. Du ska fortfarande bete dig precis likadant.
Exakt. Mm. Och då har man ju möjligheten att verkligen skina i den. Den. Och då ska man inte springa runt och se lite skön ut.
Just det. Okej, okay. Men den här Brage-matchen blev ju av i alla fall. Mm. Och du satt ju och hoppades på att det skulle vara lika hetskt och ilsket som det var mot Sandviken i första halvlek där.
Ja, det var ju jätteroligt.
Ja, det var ju, det piggade upp.
Ja, verkligen. Ja. Bland de hetare man har sett på flera år liksom.
Men du blev besviken där mot Brage.
Ja, jag tyckte att det var en ganska slätstruken insats mot Brage. Mm. Där ganska lite av det som det där hetska fanns. Några av spelarna som var bra, som Jesper Modig till exempel, som var väldigt bra mot Sandviken, tycker jag inte alls var lika bra mot Brage. Och sen börjar man ju undra varför är det helt omöjligt för ÖSK att vinna mot Brage. Alltså det här är... det är otroligt
märkligt. Jättebra fråga.
Ja, alltså... Sen degradering då har de mött Brage nu 6 gånger och det är fortfarande den fantastiska framgången när jag spelade 1-1 kanske mot Brage i en träningsmatch inför förra säsongen. Det är den enda gången man har tagit poäng, sen är det då 5 förluster. Och att de förlorar en träningsmatch, det gör ju ingenting, men huvudsaken är ju det där, de 4 raka förlusterna i Superettan är ju det som är det. Ja, men det verkar helt orimligt, ett orimligt krav att ställa på ÖSK, det moderna ÖSK, att vinna över Brage.
Det är en omänsklig uppgift.
Det är en helt omänsklig uppgift. Och det visar sig återigen då när man släpper in ett långskott i slutet av matchen och förlorar med 2-1. Mm. Och ja, man ska ju inte dra några jättestora växlar på det, men det hade varit roligt om det hade sett lika krispigt som det gjorde mot Sandviken. Att det hade tagit med sig till Brage, och det tycker jag inte det gjorde.
Nej.
Så ja, vi nu är det ju mot BP då, en match som vi sänder på fredag. Det blir ju AV-fotboll.
Ja, just det är fredagsmatch, ja.
Ja, precis.
Det är ju lite trevligt,
ja,
faktiskt.
Det är det.
Samtidigt som man blir irriterad över att man kan inte gå till Bern och titta på den. Nej, om man har ett jobb så kan man inte.
Jag tycker att man ska hantera träningsmatcher som att det är ett publikt evenemang. Inte någonting som liksom sker på en träningstid.
Självklart.
Liksom
Så
egentligen, i grunden tycker jag att det är värdelöst att man spelar klockan 3 en eftermiddag. Men nu är det en fredag, det är kanske några som har möjlighet att gå tidigare från jobbet. Och sen, vårt glas är halvfullt och säger att det är AV-fotboll.
Just nu i alla fall. Ja, vi får ju se hur det blir.
Ja. I grunden är vi djupt kritiska mot att man spelar.
Precis.
Ja, men det finns någonting i det där att man struntar i publiken.
Ja, gud ja.
Det här är bra för oss. Då kan vi ta en tidig fredag och vara lediga i helgen.
Precis. Liksom det passar bra för
det passar bra för våran planering.
Ja. Ja. Ja, men det är ju som jag och Hugo pratade om, att fotbollen har ju sina grundlagar. Mm. Till exempel att vi är 11 man i laget. Mm. Lika självklart ska det vara att det går att gå och titta på matchen.
Mm. Ja, men det är faktiskt lite av syftet med hela verksamheten.
Ja, det är det verkligen.
Ja. Så, men ja, vi kallar det AV-fotboll. Vi ska inte vara såna. Vi ska inte vara övergriniga.
Det räcker alltså egentligen att man bara säger att det är AV-match och så är vi sålda. Aha, ja. Okay.
Det här har ju inte någonting med att vi är insyltade i det och sänder matchen.
Nej. Jag är faktiskt inte insyltad.
Nej, du är inte insyltad.
Ett dugg. Okej, men då så. Och då får vi se vart vi hamnar på försök nummer 3 då, så att säga.
Ja, exakt. Ja. Det blir intressant på ett BP. Tuffaste motståndet hittills, Allsvenskan. Och de har ju blandat och gett lite. De vann ju mot något lag. Något av de stora lagen, jag kommer inte ihåg nu. Det är dåligt, men
ja, men du kan AIK inte ha koll på alla lags försäsonger.
Nej, jag tror de vann mot Djurgården med 3-0 i första matchen. Och ja, så det där blir en tuff uppgift.
Mm. Vad säger du om den här Theodor Rask då?
Ja, han spelar mot Brage.
Mm.
Och det finns mycket. Liksom många saker man kan tänka på Theodor Rask, tycker jag.
Mm.
Alltså, dels är du bekant med den där japanska organisationsgurun? Hon finns på Netflix, tror jag.
Aha, jag vet ju vilken du menar. Ja. Jag har aldrig satt mig ner och kollat, men jag har ju hört talas om, hon har ju varit väldigt hypad,
ja, precis.
Såklart.
Ja, precis.
Mm, jag vet
och hennes hela, det är att man ska titta på sina saker, sen ska man titta så här, blir du lycklig av det här? Om du inte blir lycklig, så då kasta bort den. Det är hela grejen. Det är hela hennes koncept. Hon har liksom 10 serier på Netflix.
Allt man har i sitt hem.
Ja, precis.
Okay.
Precis. Mm. Du ska titta på det. Gör det här glad. Mm. Eller vad händer? Ja. Vad händer när jag tänker titta?
Okay.
Och alltså, när jag tittar på Theodor Rask, så jag blir inte glad.
Okej, okay, intressant.
Nej, jag blir inte exalterad, och det känns inte superspännande. Jag blir inte glad.
Okej, okay. Du känner ingenting, låter det som.
Nej, alltså, och sen finns det ju en annan sida, en lite mer nykter sida i det här. Det är att Theodor Rask faktiskt har 2 säsonger i rad spelat i lag i samma serie som ÖSK, som har varit bättre än ÖSK.
Mm.
VSK 2022 och Östersund 2023.
Mm.
Så då borde ju betyda att han duger till ÖSK.
Det kan, rimligtvis.
Ja. Rimligtvis. Så på det sättet så kan det vara en bra värvning. Men det känns inte så superspännande. Och man tänker så att, alltså, när ÖSK värvade Axel Andresson, det blev ju inte så jätteläckert.
Nej.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet, med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Men när man värvade honom så tänkte man så här, häftig profil. Han hade spelat i isländska landslaget. Han har varit med och tagit upp en viking i norska högsta divisionen. Spännande.
Spännande.
Man blev glad när man tittar på det. Sen fanns ju andra saker som att,
ja,
att hans pappa var världens starkaste och sånt där. Det är spännande.
Det kanske man är det här. Om du slog på ett annat program på Netflix, till exempel något sån här datingprogram, eller du vet, de får kärleksråd av någon expert. Då tror jag kanske att den experten hade sagt så här: Fredrik, du väljer fel.
Ja.
Alltså, jag förstår att när du väljer så känns det jättebra.
Ja.
Men du märker ju också att det inte blir bra.
Nej.
Så.
Nej.
Så att den experten hade kanske sagt så här: Theodor, det kanske ska vara lite mer Theodor,
ja,
i den som gör dig glad, så att säga. Då.
Mm. Ja. Ja, men så kan det vara faktiskt. Mm. Ja. Theodor Rask, en stabil och trygg, ett stabilt och tryggt val.
Mm.
Det är också inget val. Alltså, jag tror inte att skulle ÖSK snubbla sig upp i allsvenskan. Det här är liksom ingen spelare som kanske alltså ska liksom ta klubben upp i allsvenskan. Det här,
nej,
är
men det kan jag inte
spelare.
Påstå. Varför ska det vara ett krav på Theodor Rask när det går inte att kräva det av någon av de här spelarna, förutom Kalle Holmberg då. Han skulle kunna ta ÖSK.
Ja, men det finns ju spelare med potential i truppen som tar Viktor Backman, som skulle kunna ta ett kliv och bli en bättre Viktor Backman och då kunna bli en viktig spelare för ÖSK i en framtida allsvenskt trupp. Ingen självklarhet, men det finns den och det ser jag inte riktigt, det lyftet ser jag inte riktigt i potentiella lyftet.
Du tänker så?
Ja, vi får se. Där är lite med Ludvig Niklasson blev ju igår klar för Lund.
Ja. Det var väl skönt.
Ja, det var väl skönt för alla. Även om att ÖSK de senaste månaderna, alltså så börjar man ju tänka så här att ja, Ludvig Niklasson kanske inte vore så tokig.
Han kanske inte är så jävla dålig.
Nej, men när man tänker på vem de har tagit in, man har tagit in Oskar Käck, en 19-åring från Sollentuna, på provspel. Och alltså, då tänker man så här, ja, Oskar Käck mot Ludvig Niklasson, Oskar Käck liksom kommer från Sollentunas akademi, har spelat lite Division 1. Ludvig Niklasson kommer från Malmö, har spelat i pojklandslaget i massa år. Liksom en bättre akademi, något år äldre, kan också spela mittback, kan spela högerback. Alltså, ja, är Oskar Käck mycket bättre än Ludvig Niklasson? Jag är inte så jäkla övertygad över det. Så, och sen kan jag inte begripa heller det här med varför är Oskar Käck så mycket bättre än Martin Springfeldt då?
Just det.
Jag förstår inte riktigt.
Nej.
Men, alltså,
men vad händer i Springfeldt här och då?
Ja, jag pratade med Järdler senast i veckan och då sa han att, ja, att de har haft kontakt. Jag har inte haft kontakt senaste veckan, sa han, men jag har haft kontakt med Martin och vi vet om att han finns. Oskar Käck menar han att det är en faktor i Oskar Käck är att han är ju 8 år yngre än Martin Springfeldt. Mm. Och sen kanske man tänker att Oskar Käck faktiskt är en högerback. Martin Springfeldt är en offensiv spelare som har mest spelat. Han har spelat lite högerback, men han har spelat wingback. Han skulle kanske vara bättre som wingback än högerback möjligtvis. Men då skulle man ju också kunna använda de andra roller. Vad heter hon då? Mary heter hon inte så? Hon från Netflix. Ja.
Jag förstod inte alls att du var tillbaka där.
Jag funderar på om jag blir glad över Oskar Käck.
Jag förstår.
Han verkar vara en toppen kille. Och har ju, det är intressant att han har spelat 70 matcher. 19 år, han har spelat 70 matcher i Division 1. När jag pratar med Järdler också så säger han också att det finns, Oskar Käck är ju på provspel, det betyder att de behöver en ytterback för de har ju bara två i truppen. Och egentligen finns ingen akademin känns det som, att som det finns ingen som står på tillväxt liksom så. Så där, och egentligen ingen av mittbackarna heller som skulle kunna se superläcker ut som högerback. Så man behöver ha en som kompletterar då både Tobias Björnstö, vänsterbacken, och Valgeir Valgeirsson. Och där tänker man väl att Valgeir kan spela på båda kanterna. Men han säger också att ska vi känna oss trygga med truppen så behöver vi också ha en mittback. Och det blir ju ännu tydligare då när Ludvig Niklasson försvinner. Bara en vecka efter att Axel Andreasson försvinner. Så vi kommer nog se. Alltså Theodor Rask är ju fortfarande en rimlig värvning. Möjligtvis att Öskå nu när Ludvig Niklasson försvinner och man kanske tar in då Oskar Käck som ett väldigt billigt alternativ, kan titta lite på hoppa upp en hylla på mittbacken och istället för Theodor Rask då. Vi får se vad som händer där.
Theodor. Det är ju lite, det är lite orimligt när man tänker på det, men nästa helg är det faktiskt tävlingsmatch.
Ja.
Ja, det är Svenska Cupen borta mot AIK. Och det är ju också en sån här, på tal om att fotbollen borde ha vissa grund. Den spelas på Tele2 Arena. Och det är också så där, den här nya grejen med att ja, det här är våran hemmaplan. Så länge det funkar att det är våran hemmaplan, så länge den inte är upptagen med annat och så länge det inte är ditten och datten och sådär, det gillar man inte heller riktigt.
Nej, nu ska det vara praktiskt och då kan man lika gärna spela på ärkerivalens hemmaarena.
Jättekonstigt.
Ja, i fel vädersträck. Och,
på fel underlag och dessutom.
Ja, det är så här, något praktiskt i det här som provocerar.
Ja, gud ja.
Det är...
Att liksom, det är inte att här står våran plan och vi får liksom anpassa oss till den. Det här är den vi har.
Ja.
Utan det är liksom, funkar det den här gången eller funkar det bättre här borta?
Ja, man hade nästan hellre sett att de spelar på Grimsta då.
Man vill ju inte ens att de ska ha de här valmöjligheterna. Nej. Från början, menar ju jag. Nej. Och sen, de spelar ju ofta ibland också på Skytteholm.
Ja, men
den är ju för dålig.
Nej, den håller ju på att byggas om, va? Eller,
ja, det är möjligt. Ja, så kan det vara, ja, också.
Jag tror
så
det.
Kan
det vara. Eller så tycker de att den är för dålig och den ska därför byggas om. Jag vet inte. Det, det kanske att den... Det där vet
skitsamma.
Vi inte. Vi skiter i det. Vi brukar försöka kolla upp saker, men den här tycker jag känns så prerifert. Så att det skiter i.
Ja, gud ja. Ja. Nej, men, och jag bryr mig inte så jävla mycket egentligen varför de spelar på Tele2 Arena. Nej. De har ju spelat där förut när de har haft Europamatcher och såna här grejer. Ja, det bara känns inte bra.
Nej.
Och nu får då ÖSK åka dit. Mm. Nu är inte AIK i sitt bästa skick som klubb överhuvudtaget. Men det känns som att de skulle ändå kanske kunna ställa ett, med deras mått, rätt så tveksamt gäng. Och städa hem den här matchen ganska enkelt, är det inte så?
Ja, kuppen kommer ju bli tuff för ÖSK överhuvudtaget. Man har ju då Kalmar hemma sen i andra matchen och sen Gävle borta. Va?
Ganska svår grupp faktiskt.
Ja, det är faktiskt en svår grupp. Det är ju två allsvenska lag och sen ett superettan boogie-team, kan man säga. Som Gävle då. Jag blir nästan provocerad fortfarande när jag tänker på att ÖSK förlorade den här matchen i somras på Gavlevallen.
Ja.
När de tog ledningen och sen tappade de på 45 sekunder någonting i andra halvlek. Så nej, men AIK bör ju vara favoriter tillsammans med Kalmar då förstås. Och lite oklart var de här lagen ligger i förberedelserna. Kalmar har ju tappat sin målvakt bland annat. Och Dennis Hymmet som har ju gått till Djurgården. Men det som du säger, i normalfallet så ska ju ÖSK vara som bäst trea i den där cupgruppen. Förra året var det ju väldigt positivt då, där man spelade väldigt bra mot, man vann ju mot Landskrona och sen spelade man väldigt bra mot Djurgården i någon typ av, hade en avgörande match mot Djurgården. Så det borgade ju heller för en förväntan som byggdes upp, som vi alla vet om.
Ja.
Som inte riktigt gagnade ÖSK 2023.
Nej, det stämmer.
Nej, så, men man vill ju samtidigt, det är klart att det är bra om det går bra. Ingen vill väl att det ska gå dåligt. Så,
det där så. Går det lite för bra nu?
Ja, precis. Konstig grej.
Ja. Ja,
nej, men det kommer bli en väldigt, väldigt tuff uppgift på Tele2 oavsett. Men också det första riktigt stora, fina testet på hur ÖSK står sig egentligen den här säsongen.
Det ser vi fram emot. Är det dags för Vad händer med honom på sen?
Ja, men det kan det väl vara. Det är en kort och rapt avsnitt där.
Ja, men jag tror inte jag har så mycket mer i mig idag, Fredrik.
Nej,
jag tror faktiskt inte det.
Det.
Vad hade vi senast? Det var Martin Lorentzon, va?
Det hade vi. Som inte tog sig in. Ett av de starkaste namnen hittills som inte har tagit sig in i Vad händer med honom 11.
En av våra starkare utmanare. Alltså, jag vet inte hur ofta du är och känner i den här påsen, men det är ju oerhört många lappar
det
kvar. Det här är liksom, det kommer ta flera år.
Det, för mig känns det bra.
Ja.
Jag kan inte få nog av det här.
Ja, obegripligt.
Ska vi dra hela elvan? Det var länge sedan.
Ja, men gör det då innan jag...
I mål, Tomer Kinski.
Ja.
Och sen då, vi har ju nämnt honom i det här programmet, Patrik Antonen. Och sen har vi en mittbackspar som är lite sketchy. Ayanda Inkili och Lynner Birgisson. Och sen vänsterback Sebastian Ring. Som ju numera är proffs, utlandsproffs i Amiens. Spelar med Andy Carroll. Och Jack Lane.
Märkligt, ja.
Och sen då har vi ett mittfält, ett tremannamittfält med Sebastian Henriksson, Paulinho, Fredrik Nordback. Och sen en tremannakedja som är rätt läcker. Även om Taha Ali då inte gjorde några stort avtryck i ÖSK, så är det ju en stark höger ytter och Niklas Skog och sen Valdet Rama. Det är det vi har att jobba med.
Det är det vi har. Om jag bara får, hur många nivåer till tror du att ÖSK har i sig när vi sitter här med den absolut bästa elvan? Hur mycket bättre är den då?
Ja, målvakten kommer ju vara extremt mycket bättre eftersom Tomer Kinski var en riktig superflopp. Och sen mittbackarna mycket bättre.
Ja.
Och sen kommer även mittfältet vara mycket bättre. Men anfallet tror jag kommer inte se ut så där, men det kommer vara i nivå med det där.
Ja. Du läser jag veckans lapp här då.
I din hand har du nästa utmanare. Till vad händer med honom?
Jag tror att du kommer gilla det här namnet.
Ja, du grimaserar.
Nej, jag funderar.
Ja.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Mikael Danielsson står det här.
Ja, Mikael Danielsson.
Ja.
Ja, men det gillar jag. Och det kommer ju gå rakt in i elvan.
Ja, bra. Ja,
han, ja, när kom han då? Han kom ju där i runt 2002-2003 kanske något sånt. Från Trelleborg kom han. Den väldigt avskalade, han har ju extremt rakat huvud, hade han. Vänsterback.
Ja.
Och men en intressant person. Han har ju faktiskt blivit lite av en... Han finns ju kvar någon på något sätt kring supportrar och sådär. Dyker upp ibland på och står ju då i klacken tror jag ibland. Mm. Liksom så där. Så det är en kille som inte är rädd för att säga vad han tycker. Och bara en bra intervjua. Jag kommer ihåg att jag undrar om det var på Olympia när jag fick det här sköna citatet. Att han var inte nöjd med sin egen insats och då sa han att det var... Att idag var det 10 krigare där ute och en tomte. Och då var det han själv som var tomte.
Okej, okay, vad härligt.
Ja, han var ärlig och fin.
Ja.
Han var också, jag jobbade ju på Örebro-Kuriren på den tiden.
Mm.
Han var ju min spelarkrönikör.
Okej. Okay. Mm. Han har en hjärna alltså då?
Ja, mm. han skrev sina krönikor och det var bra. Jag tyckte det var lite speciellt första gången. Alltså, när jag hade engagerat honom så kände jag honom inte speciellt bra. Och jag tror att vi skulle iväg på... Han var nyförvärv, måste det ha varit. För jag hade inte liksom, hade ingen jätteuppfattning om vem han var. Liksom, så. Jag hade ju pratat med honom och visste att han kunde snacka. Liksom, så här, och trodde att han skulle kunna ha åsikter i en krönika. Jag var med på det här träningslägret till, det var väl La Manga.
Jag
åkte ju alltid till La Manga.
Mm.
Så, och då kommer jag ihåg, alltså, han hade ju den där utseendet med det här rakade huvudet. Och vilket ju inte riktigt var lika vanligt då som nu. Det var mer av en extrem frisyr då. Och när jag står där i vänthallen i flyget så ser den här helt rakade...
Nej, är det där jag tror att det... Ja, fortsätt berätta.
Ja, den här helt rakade killen står där. Och sen ser jag att han har en bok under armen som jag har engagerat som krönikör. Och då ser jag att det är Mein Kampf.
Ja.
Ja, så jag blev lite fundersam, vem är det jag har anlitat som krönikör här egentligen och vad har han för åsikter egentligen? Så det visade sig givetvis att han inte hade de åsikterna, utan det var mer ett kvitto på att han faktiskt är intresserad av historia och om politik och sådär.
Men trodde du skulle säga var att det inte var han. Att det var någon annan med skallig frisyr.
Nej, nej.
Och att han självklart inte stod och läste Mein Kampf.
Jo, nej, men okay. han läste man här. Han hade Mein Kampf.
Okej, ja. Intressant. Han har ju en otroligt märklig karriär också. Det är ju om nu den här Wikipedia-sidan stämmer då. Det står ju bara Trelleborgs FF, ÖSK, IFK Eskilstuna.
Mm.
Det är det enda som...
Okay.
Är det hans enda klubbar verkligen?
Han är ju från Eskilstuna.
Ja.
Så han borde väl ha spelat i någon Eskilstuna-klubb från början.
Moderklubb IFK Eskilstuna.
Mm.
Mm.
Ja, då kanske han flyttade ung då till Trelleborg.
Ja. Mm. Det ser man.
Han är hederskille.
Och du säger att han ska rakt in i elvan.
Ja, men det tycker jag. Jag tycker att han petar ut Sebastian Ring helt enkelt.
Nej, nej.
Mm.
Ja.
Så är det. Sebastian Ring ryker. Adolfsbergs killen som spelar i Amiens.
Och får jag höra då hela backlinjen? Mm. Den
då har
nya
vi Patrik Antonen, Ayanda Inkili, Slynen Birgisson och Mikael Danielsson.
Mm.
Så där, jag lägger in den med en gång och stavar förstås då Danielsson med ett S som det ska vara.
Såklart. Mm. Bra, bra, bra. Du, då ser vi fram emot BP-match, eller vad sa du? AV-fotboll.
AV-fotboll.
På fredag.
På fredag.
På na.se.
Ja.
Klockan tre, va?
Klockan tre, ja.
Klockan tre.
Jag kommenterar och Hugo kommer vara en sån här innerplansreporter.
Intressant. Mm. Så klockan tre vill alltså Fredrik Karlsson att ni ska ha tagit fram AV-bubblet och bänkat er framför datan.
Då är det hög tid att lägga ner det där med arbete.
Ja, ja. Precis.
Koncentrera på lite andra saker också.
Vilket är det här klockslaget? De säger ju att det finns ett klockslag som alla egentligen slutar jobba. Eller de allra flesta. Alltså om man räknar ihop hur mycket folk verkligen jobbar.
Ja,
när de är på jobbet så finns det ju något sånt där. Att folk egentligen slutar klockan. Skitsamma. Nu på fredag är det i alla fall klockan tre som gäller. Det kan vi vara överens om.
Då är det uteslutet att jobba.
Exakt. Ja, men vad fint. Då säger vi så. Och så är hemmaborgen tillbaka nästa vecka.